Herre, vi tackar dig för att du har gett oss överflöd. Tack för att du också uppmanar oss att hjälpa varandra, hjälpa dem som har det sämre. Tack för att vi får dela med oss av vad du har gett oss. Låt det som har kommit in nu här i gudstjänsten och det som kommer in på andra sätt, Herre, allt det som kommer in till ditt rike, låt det få förhärliga dig. Och vi ber också att det vi förvaltar som enskilda kristna, att vi också i det ska kunna tjäna dig med vad du har gett oss. Välsigna det som har kommit in. Och tack för att du vill leda oss i vårt förvaltarskap. Amen. Evangelietexten idag är hämtad från Matteus, det 17 kapitlet. 6 dagar därefter tog Jesus med sig Petrus, Jakob och hans bror Johannes och förde dem upp på ett högt berg där de var ensamma. Då förvandlades han inför dem. Hans ansikte lyste som solen och hans kläder blev vita som ljuset. Och Mose och Elia visade sig för dem och samtalade med honom. Petrus sa till Jesus: Herre, det är gott för oss att vara här. Om du vill ska jag göra 3 hyddor. En åt dig, en åt Mose och en åt Elia. Medan han ännu talade kom ett lysande moln och sänkte sig över dem. Och en röst ur molnet sa: Han är min älskade son, i honom har jag min glädje, lyssna till honom. När lärjungarna hörde det följde skräckslagna ner på sina ansikten. Men Jesus gick fram och rörde vid dem och sa: Res er upp och var inte rädda. Och när de lyfte blicken såg de ingen annan än Jesus. Berg har alltid fascinerat människor. Och idag blir det en bergspredikan. Och det är jag ju inte först med att ha hållit. Jesus höll en för länge sedan och sen har flera hållit predikan om berg. Men det är så också att oavsett om man har en kristen tro eller också andra religioner, men också rent mänskligt, så fascinerar berg. Vissa satsar massor med tid och pengar för att förbereda sig för att klättra upp på olika bergstoppar. Och de flesta av oss, vi är mer nöjda med att bara gå upp på lite höjder ibland för att se oss omkring och njuta av utsikten. Och så finns bergen där på olika sätt. Bibeln visar på olika sätt Guds uppenbarelsen vid olika berg. Det första berget i Bibeln som är namngivet är Ararat. Berget där Noas ark strandade. Och när man läser den berättelsen så blir det väldigt tydligt att för ondskan finns det en gräns. Jesus, eller Gud, sätter stopp. Det får inte bli hur ont som helst. Men när man vänder Gud ryggen så ökar ondskan, det är också tydligt. Men det står i Första Mosebok 6:8, men Noa hade funnit nåd inför Herrens ögon, så är det tydligt att både straffet för synd finns där, men det finns också nåd. Noa fick nåd och han fick föra skapelsen vidare. När vi kommer till Abraham så får han en, som vi tycker i vår kultur och med den Guds uppenbarelse vi har fått i hela Bibeln, så får han en väldigt konstig befallning. Ta din son som du älskar och offra honom på ett berg, jag ska visa dig. Och vi kan tycka att ja, men det borde ju Abraham ha nekat på en gång. Nej, Gud ville testa Abrahams lydnad. Och hur Abraham överhuvudtaget kunde tänka så får vi en förklaring i Josua 24:2. Josua sa till allt folket, så säger Herren Israels Gud, på andra sidan floden bodde era fäder i forna tider och även Tera, Abrahams och Naors far. Där tjänade de andra gudar. De hade tjänat andra gudar och så hade Abraham fått lära sig som liten att om Gud säger någonting så måste man göra det. Om Gud förväntar sig någonting så måste jag ge det bästa till Gud. Jag måste blidka Gud. Och så hade han det synsättet med sig. Och även om Gud hade uppenbarat sig för Abraham så hade Abraham inte hela den bild av Gud som du och jag kan få genom att läsa hela Bibeln. Och när Gud säger till Abraham, du ska offra Isak, så inser Abraham, det här måste jag göra för Gud har sagt det. Sen blir det väldigt tydligt i Mose lag att vi inte skulle offra några människor. Men Abraham fick order och så går han till ett berg i Moria land, står det. Och traditionen har blivit att det är Moria berg. Och det var där som Salomo sen byggde templet. Och så får Abraham och Isak bli en profetia hur Gud sen offrar ende sonen på Moria berg. Och där templet fanns så kallas det också ibland Sions berg, hur Gud bor mitt ibland sitt folk. Men innan vi kommer så långt som till tempelbygget så är det Sinai berg, där Gud uppenbarar sig för Israels folk som en eld uppe på berget, men de ser ingen gestalt. Och så ger han dem sin lag. Och när vi hör ordet lag så tänker vi väldigt lätt fel. Lagen för oss människor här i Sverige, det ska du göra. Det får du göra, det får du inte göra, och gör du det du inte får så finns det en straffsats som talar om hur du ska dömas. Och så är det så att det där är någonting med tvång, plikt och olika sätt. Men lagen för judarna, det Gud uppenbarade vid Sinai, det var ett avtalsförslag. Om ni följer det här, om ni lyssnar på det här och håller er till mig, så ska jag vara er nära hela tiden och välsigna er. Och så ska andra folk också se att för att ni följer mig så går det bra för er och jag är med er. Och så handlar det om hur Guds välsignelse skulle vila över folket när de följde lagen. Och så hade de inte en känsla av att det var plikt, förbud och skyldigheter, utan det var Guds vilja och också Guds närvaro det handlar om. Men det var inte alltid lätt att följa, och så tog man intryck. Precis som du och jag tar intryck av allt som händer runt omkring oss, så gjorde också Israels barn. Ibland är det positivt att vi tar intryck av det runt omkring, och ibland är det negativ påverkan. Det finns både positiv och negativ påverkan. Och så kommer vi fram till Elia och berget Karmel, där Gud väldigt tydligt visar hur han segrar över avgudarna. Hur han kan svara på bön, men avgudarna kunde inte svara på bön. Och så kommer vi då fram till förklaringsberget som är dagens text. Och så kan man fundera mycket kring vad hände där och varför. I Matteus som vi läste så står det bara att Jesus gick upp på ett berg med de här tre lärjungarna, Petrus, Jakob och Johannes. Läser vi samma berättelse i Lukas så står det att de gick upp på berget för att be. Och det var flera gånger Jesus drog sig undan för att be. Han behövde vara ensam med sin far. Och han behövde också visa lärjungarna hur viktig bönen är för att deras relation skulle fungera med Gud och med varandra. Och så var de där, och där visar sig också Mose och Elia. Och varför finns de med där? Mose som representant för lagen, Elia som representant för profeterna. Och så handlar det både om hur lagen och profeterna syftar fram på Jesus. När jag läste och hörde predikas över den här texten som yngre så funderade jag på det där när Petrus föreslår att bygga tre hyddor. Tänkte han göra en hydda lite större så han själv och Jakob och Johannes också skulle rymmas i Jesus hydda, eller tänkte han att de skulle sova utanför? Ja, jag vet inte hur han tänkte, men det var sådana tankar man fick när man var ung riktigt. Men vad det handlar om, det var att Petrus och de andra lärjungarna upplevde något oerhört väsentligt. Det var fantastiskt att få vara med där. Att möta Mose och Elia och höra dem samtala med Jesus. Och så var det liksom att allt det andra i världen försvann, det blev oväsentligt. Där ville Petrus stanna. Jesus talar om för lärjungarna sen när de går ner att det här ska han inte berätta förrän Jesus, för han själv hade uppstått. Och när vi sen hör texten som Per-Olof läste från andra Petrusbrevet, hur han berättar hur han själv var med där på berget, så blir det väldigt väsentligt i hela den tidiga kristna kyrkan hur ögonvittnen hade varit med. Petrus hade varit ögonvittne till det han berättade om. Och det handlar inte bara om förklaringsberg, utan det handlar om också i den första kristna tiden hur apostlarna var oerhört väsentliga, för de hade vandrat med Jesus. Alla de som hade varit nära Jesus var ögonvittnen till det som hade hänt. De hade en särskild auktoritet. Och så var det också tillbaka vid Sinai. Israels barn där, de var ögonvittnen. De hörde Gud tala från Sinai. De såg ingen gestalt, de såg bara en eldslåga uppe på berget. Men de var ögonvittnen. Och så kan du och jag fundera ibland hur det där med ögonvittnen. Och vi hör i polisrapporter och inför rättegångar om både teknisk bevisning och om ögonvittnen. Vittnen som kan berätta hur det har gått till. Och så är det lite olika hur man värderar bevis. Och för mig så är det ett bevis att finns det en skapelse så måste det finnas en skapare. Men det är inte alla som värderar bevis på det sättet. Vissa tror att det kan finnas en skapelse men ingen skapare. Men för mig så är det teknisk bevisning att finns det en skapelse så finns det en skapare. Och sen har vi hela Bibeln full med ögonvittnen som har berättat vad de har sett. Och de allra tidigaste delarna i Bibeln, före Adam och Eva, så har vi inga mänskliga ögonvittnen. Men då vittnar Gud själv. Han såg på det han hade gjort och det var gott. Och så har vi Guds vittnesbörd från början. Och så har vi människors vittnesbörd tvärs igenom Bibeln sen. Om hur de har upplevt Gud. Och Mose och Elia som var där på berget. Så i Matteus 7 och 12. Ett känt citat från Jesu bergspredikan. Men där vi ofta bara tar bort eller tar med den första delen. Alltså, allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska ni också göra för dem. Och så slutar versen. Detta är lagen och profeterna. Och så hänvisar Jesus, när han håller sin bergspredikan, när han har kallat de första lärjungarna till lagen och profeterna. Han kunde ha sagt, detta är vad Mose sa och vad profeterna har sagt. Och i Lukas 24 och 27 så är det Emmausvandrarna så säger Jesus där till dem när de går där. Han började med Mose och alla profeterna förklarade för dem vad som stod om honom i alla skrifterna. Och så syftar alltihopa fram på Jesus. Och så kommer bekräftelsen också där på berget, hur Gud själv talar. Lärjungarna ser ingen gestalt, men de hör rösten. Han är min älskade son. I honom har jag min glädje. Lyssna till honom. När de hör Gud tala så reagerar de precis som Israels barn gjorde vid Sinai. De blev rädda. Lärjungarna blev skräckslagna och då var ändå Jesus tillsammans med dem och de blev skräckslagna i alla fall. Så mäktig var rösten de hörde. När Israels barn vid Sinai hade hört Gud tala så sa de att får vi höra den rösten igen då dör vi. Gud kan tala till Mose och Mose får tala till oss och vi lovar att göra vad Mose säger. De ville så att säga växla ner, transformera ner Guds talet så att Mose fick framföra det istället. För det var så mäktigt, så fruktansvärt att höra Gud tala att de kände, nej, vi klarar inte det en gång till, då dör vi. Och så blir lärjungarna också skräckslagna. Men det var ändå så att när de hade sansat sig så var det tydligt. Det här var någonting de bar med sig. Och även att de inte fick berätta det på en gång. Och jag tror att det var väldigt klokt att de inte fick berätta det på en gång. Tänk om de hade kommit ner där från berget. Och börjat med att berätta för de andra lärjungarna. Ni skulle veta vad vi har varit med om där uppe. Nej, de fick vänta och berätta till efter uppståndelsen och förmodligen efter andens utgjutande. När alla lärjungarna fått del av kraften, då kunde de också berätta vad som hade hänt där på förklaringsberget. Då kunde de förmedla det. Och så visste de att de var vittnen till det hela. Petrus ville stanna där på berget. Du och jag, vi kan uppleva situationer, stunder av välsignelse, av gemenskap, av andlig rikedom där vi på något vis vill dröja oss kvar. Vi skulle vilja stanna i det där härliga. Men att vara en Jesu lärjunge handlar aldrig om att stanna på förklaringsberg. Efterföljelse handlar om att följa med ner, att följa med ut i den värld som Gud har visat tvärs igenom alla bergsberättelser och allt annat i Bibeln, hans omsorg om hela mänskligheten. Och så du och jag kallar det att inte att stanna på förklaringsberg utan att gå vidare till människor som behöver Gud och där vi kan få tjäna. Jesus kom för att uppfylla lagen och profeterna. Moria berg, hela det berget där Jerusalem är byggt. Där templet är byggt men där också staden är. Där finns det nu två Golgata. Det ena är gravkyrkan och det andra är Gordons Golgata. Och det spelar inte så stor roll för vår del. Vi kan uppleva en stillhet i Gordons Golgata som vi kanske inte upplever i gravkyrkan. Men vilket som är platsen, det har för vår frälsning ingen betydelse. Men en del av det här berget är kullen av Moria berg där Jerusalem, det är Golgata, den här kullen där Jesus dog. Och så är det förklaringsberg. Hur Gud visar sin totala kärlek. Hur fader, son och ande är överens. Så här måste vi göra för att frälsa mänskligheten. Och sen det sista berget som jag tänkte ta med i den här predikan. Oljeberget eller Olivberget eller Olivgårdsberget. Som de säger, kärt barn har många namn. Jesus sa att lärjungarna fick inte berätta vad de var med om på förklaringsberget för han hade uppstått från de döda. Sen gick det 40 dagar när han visade sig för dem. För att riktigt få dem att inse, det här är ingenting vi bara har drömt, det här är någonting vi har upplevt. Ibland kan man ju fundera och drömma och så funderar man efteråt, är det här någonting jag verkligen har varit med om eller var det bara en dröm? Ibland är drömmar så konstiga som när man vaknar är man glad att det bara var en dröm, det var inte rätt någonstans. Men ibland är det så verkligt som man funderar, har jag varit med om det eller var det bara en dröm? Och så får lärjungarna 40 dagar på sig för att verkligen bli säkra på, det här är inte en dröm, det här har vi varit med om. Och de får befallningen att gå ut. Och så står det i Lukas 24, 50-51. Sedan förde han dem ut till Betania. Han lyfte sina händer och välsignade dem. Och medan han välsignade dem lämnade han dem och lyftes upp till himlen. De tillbad honom och vände tillbaka till Jerusalem i stor glädje. Och det var ständigt i templet och prisade Gud. Jesus tar med lärjungarna ut till Oljeberget och så lyfts han upp. Men om vi läser också apostlagärningarna om det stället så kommer det två änglar och talar om när de står och ser mot himlen. Varför ser ni mot himlen? Jesus som har tagits upp, han ska komma tillbaka. Och så blir det stora förklaringsberget för hela mänskligheten. Det blir när Jesus kommer tillbaka. Och så får vi se fram emot det och be om att vi under tiden kan få förklara för människor vem Gud är. Att han älskar oss. Att han uppenbarar sig för sin skapelse på olika sätt. Tack Jesus Kristus. För att du tog lärjungarna med upp på förklaringsberget så att de sen kunde berätta. Och tack för att vi har Bibeln med inte bara en Guds uppenbarelse utan många Guds uppenbarelser. Hjälp oss att ta hela bibelordet till oss. Att mer och mer förstå hur det hänger ihop. Och hur din frälsningsplan går som en röd tråd genom hela Bibeln. Hjälp oss att föra ut evangeliet till människor runt omkring oss. Tack för att du kallar oss att gå. Tack för att vi också kan få uppleva stunder av förklaringsberg. Herre, hjälp oss att inte fastna där. Utan att gå vidare för att förmedla din kärlek till alla människor. Amen. Bara en liten parentes också. En av de lärjungar som var med på förklaringsberget har skrivit ett evangelium. Johannes. Men han är den enda av evangelierna som inte nämner förklaringsberget. På något vis var det tydligen så stort och mäktigt för honom att han kunde inte skriva om det. De andra tre, Matteus, Markus och Lukas, har med berättelsen om förklaringsberget. Men Johannes som var där skrev inte om det. Men Petrus nämner det i ett av sina brev rätt mycket senare.